Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Podplay.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med dig Karin Londré och med mig Anna Sandell.
En av de cleanaste du har gjort skulle jag säga.
Tack!
Det tog 7,5 år. 7 år.
Det tog.
Men nu jävlar, nu har vi den.
Men nu är vi här.
Ja,
exakt.
Typ att det verkligen är nästan exakt 7 år sedan. Det säger vi alltid i januari. Alltså inte att det är 7 år sedan, men att årsdagen. Det är så himla lätt att kolla och ändå jag drar mig så himla mycket från att göra det. Men ja, exakt. Vi är här även den här veckan och berättar om varsitt fall. Hur mår du?
Jag är sjuk, så jag mår inte så bra. Men jag mår ändå bra, om du fattar vad jag menar. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har ju varit i Stockholm i helgen och bland annat hälsat på dig, om du inte visste det.
Jag hoppas att inte du blir sjuk.
Då blir jag det. Det är också bara som det. Så att jag kom liksom rusande från tåget på ett sätt och sitter nu i min pappas hemmastudio. Och det känns som att det var en race, ett race fram, men nu är vi här. Och det ska bli spännande att höra vad du har att berätta om den här veckan. Kan du hinta?
Ja, men jag har idag en osannolik gärningsman i förklädnad.
Oj! Vilken jävla berättelse.
Ja. Du då?
Det här borde jag ju tänkt på tidigare. Det har jag inte gjort. Jag har en generationshistoria lite grann om en familj som vid flera tillfällen drabbats av fruktansvärd tragedi. Så kan vi säga.
Okej. Okay. Wow. Det låter tungt.
Ja, det kan man säga. Men
så är det med det. Den 26 april 2009 så skulle den 25 år gamla Heather Stroob, som arbetade som florist, möta upp sin soon-to-be ex-man Steven på en parkering utanför ett stort varuhus, ett Target i Snellville i Georgia i USA. Varje söndag så hade de bytesdag för deras gemensamma 1,5 år gamla son. Heather och Steven hade träffats när de var 17 respektive 18 år gamla och de hade gått från high school sweethearts till förlovade till gifta väldigt snabbt och sen då fick de en liten son tillsammans, en Carson som han döptes till. Men samtidigt som de fick barn så började också Heathers karriär som florist liksom kick-off, eller vad man ska säga. Hon startade eget bolag och sådär. Och då började också kärleken att slockna. De bråkade väldigt mycket och till slut bestämde de sig, trots att framförallt Heather var otroligt kristen och liksom ville inte det, så bestämde de sig ändå för att gå skilda vägar och skilja sig. Och 2009 då så var de antingen helt nyskilda eller så låg de liksom i slutet på skilsmässan. Och båda två har då gått vidare och träffat nya partners. Så det här att lämna över sonen liksom var en helt vanlig rutin. Och ingenting konstigt hände heller den här söndagen. Heather mötte upp sin exman och tog över deras son och satte honom i baksätet på bilen och sen lämnade hon parkeringen. Men hon hann inte ens liksom lämna parkeringen, för precis vid utfarten körde en bil upp och blockade hennes väg. Ur den här bilen hoppade en person och gick, som gick fram till Heathers bil. Och enligt vittnen som var där så verkade det som att de bråkade genom rutan, i fram, alltså framsätesrutan, en kort stund. Innan personen som då liksom klivit fram till Heathers bil tog upp en pistol ur sin jacka och sköt Heather rakt i huvudet. Gärningspersonen skadade inte barnet på något vis, och efter att skottet avfyrats gick den här personen helt lugnt därifrån. Och det här var ju mitt på ljusa dagen, en söndag på en full parkering utanför ett köpcenter, så det var alltså massvis med vittnen. Polis och ambulans kallades genast till platsen och Heathers liv gick inte att rädda. Och Heathers mamma och pappa, du vet, kallas dit för att de ska få ta hand om deras barn. Alltså om lilla Carson då och sådär. Så jäkla, jäkla hemskt.
Men vilket alltså fruktansvärt, men också helt liksom märkligt brott på något sätt.
Mm, det är det.
Alltså mitt bland folk och mitt på ljusa dagen och helt, alltså liksom helt någon slags absurd eskalering på ingen tid alls. Alltså.
Jag vet. Polisen började då genast samla in bevis, det de kunde. De förhörde massa vittnen på platsen. Och det var som sagt många där och många hade sett precis vad som hade hänt. Och en av de poliser som kom först till platsen berättade att folk på parkeringen var helt hysteriska, vilket man verkligen kan förstå då, givet allt det här som du liksom berättade, eller sa, liksom påpekade att det var mitt på dagen, att du vet, var så sjukt konstigt verkligen. Vittnena berättade då att den här personen som klivit ur bilen varit väldigt lugn och, du vet, stillsamt gått fram till Heathers bil, att de hade haft någon diskussion då som lett till att Heather blivit skjuten i huvudet och att den efter då hade gått därifrån också helt lugnt och fint och sen kört iväg i den här bilen. Och alltså, du vet, det är som att den här promenaden mellan bilarna tog i alla fall en minut. Alltså det är inte så att den personen bara rusade och bara speedade därifrån, utan den har liksom tagit sig sin tid. Alla vittnen pratar då om en nätt man som hade sett väldigt speciell ut. För att det var många som tyckte att det liksom kändes som att den här mannen hade på sig peruk och en lös mustasch. Ett vittne sa, he had a mustache on and it looked really, really, really fake.
Det är så tråkigt och, om det faktiskt är hans riktiga mustasch.
Ja, exakt.
Sondis,
verkligen. Och på övervakningsbilder från parkeringen kunde även polisen se den här personen då, som inte sprang utan lugnt liksom lunkade tillbaka till bilen. Och det är bara så iskallt. Polisen trodde genast att det här mordet inte var ett vansinnesdåd, utan att det var väl genomtänkt och planerat, eftersom det då utförs på ett så otroligt lugnt och metodiskt, om vi ska vara helt ärliga, helt sjukt sätt, mitt på blanka dagen. Polisen tänkte också att det måste vara någon som kände Heather, som visste att hon och Steven då hade föräldrabyte på söndagar och att de brukade träffas på det här sättet på den här platsen. Och på det viset så lyckades de få ner listan över misstänkta till 12 personer. Och även om det då fanns övervakningsbilder som visade att Steven körde därifrån innan Heather mördades, så började de självklart med att förhöra just honom. Han hade efter att han och Heather separerat flyttat in hos sina föräldrar, och vid tillfället för mordet på Heather så var han villkorligt frigiven efter en dom som han då avtjänat för rån. Polisen tyckte att han verkade nervös under förhöret, men han hade ett alibi. Han hade efter att han lämnat över deras son åkt för att träffa sin bil, tvätta sin bil, och sen hade han då åkt för att träffa sin nya flickvän. Och när polisen då kollade upp det här alibit så stämde det liksom överens med allting han hade sagt, och han fanns då på övervakningsbilder på andra platser, typ där han tvättade bilen och så vidare. Men, tänkte polisen, även om han inte var den som sköt, så behövde ju det inte betyda att han inte hade något med mordet att göra. Så han liksom avskrevs inte, utan han var liksom ändå väldigt högt rankad misstänkt. Polisen ville få in tips från allmänheten, så de gick ut med då en gärningspersons skiss. Och det som folks reaktion på den här skissen var att gärningspersonen såg ut som Sonny, som i Sonny and Cher. Så att du kan liksom förstå.
Jag fattar.
Och trots den här skissen då så fick polisen inte in några tips som liksom hjälpte dem att komma vidare i fallet. En dag kontaktades polisen av en lastbilschaufför som bodde på ett hotell bakom den här Target-butiken där Heather mördats. Och han berättade att han dagen innan mordet hade sett en vit pickup stå liksom vid parkeringen. Och att en person som hade kört den här pickupen hade tagit bilder på parkeringen och på varuhuset. Och att de hade liksom spejat omkring med kikare runt om där. Så att det var som att den hade liksom gjort...
rekognoserat.
Liksom. Exakt, den hade rekat in. Så det här var ju liksom... någonting att gå på. Lastbilschauffören då som var ute på vägarna hela dagarna hade väldigt bra koll på olika sorters bilar. Han kunde säga att det var en vit Ford pickup som hade väldigt speciell typ som jag som inte kan någonting om bilar har väldigt svårt att förstå vad det här är. Men som någon slags svart ram runt sig på något vis. Så polisen började då liksom titta på personer i Heathers närhet som hade en sån här bil. Och det visade sig då att det fanns en person som var väldigt nära som hade just en sån här bil. Och det var då Stevens mamma, Johanna Hayes. Och så hon hade en precis likadan bil. Mm. Och polisen tog med sig, och de är bara så här, det här stämmer ju inte. För att det var... en man som var på parkeringsplatsen som alla har vittnat om sköt. Och du vet, det är någonting som inte stämmer. Men de bad då den här lastbilschauffören att följa med dem. Polisen bad då honom att följa med dem. Och så här, kan du peka ut om du ser bilen på den här gatan? Och så körde de förbi. Och han bara, det är den där bilen. Och de är så här, men hur kan du verkligen veta det så säkert? Och han bara, jag är helt 180% säker. Det är den där bilen. Så polisen då plockar in Joanna på förhör och hon har också ett alibi för tiden då Heather mördades. Hon berättar att hon har varit på någon slags bilutflykt och hon har ett kvitto från en Wendy's som låg liksom flera kilometer bort samma tidpunkt då som Heather mördades. Mm. Och du vet, så bara så här, nej men okej, hon kanske inte kan vara den som har gjort det, men... polisen väljer ändå liksom att så här, vi kommer fortsätta ha dig under lupp för att det är någonting som är skumt. Och när det handlade om motiv så tyckte de att Joanna hade ett tydligt motiv. Hon var inte alls förtjust i det faktum att Steven och Heather hade delad vårdnad om deras barn. Joanna ville vara ständigt närvarande i hennes barnbarns liv. Folk i hennes närhet beskrev det som att vet, så här, från och med det att Carson föddes så hade Joanna typ betett sig som att han var hennes barn. Hon hade varit väldigt så här, tagit upp honom ur vagnen och gått iväg och du vet, varit så här, riktigt störig farmor.
En klassisk riktigt störig farmor.
Nej, men, och liksom folk i Heathers närhet är bara så här, de tyckte, alla tyckte att det var weird liksom. Så polisen är så här, vi har ju övervakningsfilmen och vi misstänker att så här, det kan vara Joanna, alltså Stevens mamma, trots att det är en man på bilderna. Men de bestämde sig då för att visa upp övervakningsfilmen för någon som verkligen känner Joanna väl, nämligen då för hennes egna son Steven. Och de säger ingenting utan de bara så här visar bara, tycker du att du liksom känner igen den här personen på övervakningsbilderna? Och när de visade bilderna för honom så blev han så här tydligt skakad av att se dem. Så de bara så här, tycker du att du känner igen den här personen? Och då är det typ som att han bara, ja, det måste vara min mamma.
Jesus Christ!
Är det så jäkla sjukt? Så poliserna frågade om Steven kunde tänka sig att hjälpa dem. Liksom. Så de frågade sig, kan du ringa upp din mamma och säga så här, jag har sett det här och jag ser att det är du. Liksom. Så han ringde upp sin mamma och det här spelas då in. Ja, och jag har hört det. Och han är typ bara så här, gråter. Och hon är bara så här, hur gick det? För att hon visste att han skulle förhöras av polisen. Och han bara, jag har sett filmerna. Och hon bara, okej. Okay. Och han bara, mamma, det ser verkligen ut som du. Liksom, jag kan se att det är du på sättet du går på. Och så här, jag vet att det är du. Och hon är bara så här, vad menar du? Och typ bara så här, it's me, typ så. Alltså väldigt speciell. Och då är hon så här, bara, men vad sa du till polisen då? Liksom, sa du att du tyckte att det såg ut som jag? Och då var han så här, ja, jag sa att jag tyckte att det såg ut som du. Och då svarar hon typ så här, okej, okay, då kan jag vänta med att bli, liksom, komma på ett nytt förhör inom kort. Då.
Jo, det kan du ju vänta dig. Men vänta, så polisen tror inte, åtminstone inte i det här läget, att han är inblandad?
Nej.
Utan att det är hans mamma som har, liksom, agerat hon... på egen hand, typ, mer eller mindre?
Ja. De tror att hon har agerat på egen hand.
Helvete, okej.
Så polisen då plockar in henne på förhör igen. Och hon bara fortsätter att förneka att hon är den som har skjutit Heather. De försöker samtidigt då hitta så fysiska bevis. De letar väldigt mycket efter den här peruken som hon antas ha använt. Och den här lösmustaschen utan att hitta den. Det som gör det hela lite så här svårare igen är för att sen tar... Han, du vet, Steven börjar wobbla i så här, ska jag verkligen sätta dit min morsa, liksom?
Det kan man ju förstå.
Det är mycket. Det kan man ju förstå. Så att det pågår mycket fram och tillbaka. Hon förnekar allting. De försöker så här pressa henne och bara så här, vi kommer hitta bevis i din bil. Vet du hur svårt det är att tvätta bort blod från en bil, och du vet. Och så är det väldigt mycket fram och tillbaka. Det polisen hittar i hennes bil är inte blod eller någonting sånt, men de hittar alltså en peruk hårsfiber.
Såklart. Ja.
Som är typ egentligen det enda, liksom,
tekniska.
De hittar, ja. Hon fortsätter att förneka och förneka och förneka. Men i december 2009, alltså 8 månader efter att Heather mördas, så, och 6 månader efter att de, liksom, typ första gången har börjat misstänka Joanna, så häktas hon till slut för mordet på Heather. Och som sagt, hon anses ha agerat helt på egen hand. Och Steven verkar inte haft någonting mer att göra, utan han är verkligen, liksom, lika alltså, chockad som alla andra.
Hon är liksom misstänkt för att ha skjutit henne i huvudet.
Ja, framför barnet. Alltså, liksom. Det är så grovt.
Det är helt jävla fruktansvärt.
Mm. Det är så vidrigt. 2 år efter mordet på Heather så inleddes en rättegång då mot Joanna. Polisen hade varken ett erkännande, ett mordvapen eller den peruk eller lösmustasch som de menade då att hon haft på sig när hon mördade Heather. De hade då alltså inga bevis förutom den här fibern då från bilen, utan de hade egentligen bara indicier som pekade på Joanna. Och sen var det ju då, det som också ställde till det lite för dem under rättegången var ju att så här, alla vittnen som var på platsen hade ju berättat att de hade sett en man skjuta Heather. Och Joanna var ju en kvinna. Så att även om de var så här, jo, det var en man, men det var för att det var personen i fråga var förklädd till en man. Så är det lite så här tilt i folks hjärna. Så bara helt plötsligt är det en kvinna som sitter där. Fast de har hela tiden pratat om en man. Du vet så.
Ja, jag fattar. Men är han med och pekar ut?
Han är med. Åklagarsidan hade Stevens vittnesmål om då att personen i filmen såg ut som hans mamma. Och sen så skulle det också visa sig att det här kvittot som Joanna hade som sitt alibi, det här kvittot från Wendy's, det höll inte som alibi. För när de la hela pusslet, alltså tidslinjen och du vet, gjorde allting, så visade det sig att Joanna skulle ha hunnit mörda Heather och sen hunnit åka till Wendy's efteråt för att skaffa sig ett alibi utan problem. Alltså det är inte precis det samma tid, utan det är typ så här en kvart emellan. Och den här kvarten menar man då att hon absolut hade. De här sakerna tillsammans med Joannas tydliga motiv, det faktum då att hon liksom ville ha sitt barnbarn på heltid, eller vad man ska säga, gjorde att juryn i rättegången blev övertygade om att Joanna var skyldig till att mörda Heather. Hon dömdes till livstid i fängelse med chans till villkorlig frigivning efter 30 år. Hon har försökt överklaga sin dom flera gånger, men överklagan har avslagits och Joanna avtjänar nu sitt straff och har ingen möjlighet att träffa sitt barnbarn. Som efter mordet på sin mamma först bodde då hos sin mormor och morfar, och sen är det lite oklart om Carson då, deras son, sen fick bo med pappan, alltså Steven.
Alltså,
så jävla hemskt.
Det där var verkligen helt fruktansvärt och helt jävla absurd typ.
Ja.
Frustrerande. Men alltså, det är också, så, alltså som sagt, att det är ju, hon är ju dömd på extremt svaga grunder ändå.
Det är hon verkligen.
Vad fan?
Mm.
Kan du skicka,
men tydligen så hade hon någon slags...
Kan man se, ja, det här klippet? Eller finns det något?
Jag har inte sett det, men jag har hört alla samtal. Men ja, det finns. Men det som är tydligen att hon hade en så här väldigt så här, stelt sätt att röra sig.
Ja, jag fattar.
Så att,
det där kan jag tänka på ibland. Alltså hade man, jag antar att man hade känt igen människor i närhet, i ens närhet, på hur de rörde sig. Men jag har ju aldrig reflekterat över det.
Jo, men det skulle du, tror jag. Det tror jag verkligen att man skulle.
Alltså jag vet ju om att Marcus är krokig i ryggen. Men det är ju det liksom.
Jo, men jag tror man gör det. Jag tror att det är en sån instinktiv grej.
Uff.
Ja, så hemskt. Är du där?
Jag är. Jag väntar på att du ska säga dina källor.
Ja. Den detaljen. Jag har läst en artikel på Oxygen skriven av Joe Gisimanovic. En artikel av Jill Cederström på NBC News. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter Deadly Swap, där man då hör flera av förhören och vittnesmålen. Jag har läst Hayes vs. Georgia, som alltså är domen, på justitia.com. Och så har jag läst en artikel på jacksonville.com med rubriken Georgia High Court Upholds Conviction of Woman Who Killed Daughter-in-Law.
Fy fan, vad fruktansvärt.
Så jävla hemskt.
Uff, stackars lilla barnet och typ.
Ja, jag vet.
Åh, gud.
Trauma.
Tack, Anna.
Tack.
Familjen Snowden. Jag vet inte om det finns relation. Antagligen inte.
Med D. Snowden.
Alltså, nej, I don't know.
Det här var som ett vanligt namn.
Ja, det här var jag. Men det här är, den här familjen Snowden var en väldigt välkänd och mäktig familj i södra USA förr i tiden. Urfadern, eller vad man ska kalla honom, John Snowden, kom till USA från Skottland på 1600-talet. Och familjen var med och liksom så här grundade Memphis. Alltså flera, du vet, ikoniska landmärken har byggts eller ägts av familjen Snowden. Och det finns typ ett gäng gator och torg och whatnot som typ bär deras namn. Liksom. Robert Bogardus Snowden var överste på Söderns sida i amerikanska inbördeskriget. Jag antar helt enkelt att han verkligen brann för sin rätt att ha slavar, helt enkelt. Yeah. Det finns också dokument, absolut, som dokumenterar affärer där den här familjen har sålt slavar, liksom.
Mm.
Och efter kriget, efter inbördeskriget, så fortsätter de vara superframgångsrika. De håller på med banker, fastigheter, investeringar och så vidare. Så det går helt enkelt jättebra för familjen Snowden i liksom, ja, men 1800-tal och början av 1900-talet, kan man säga. Och som sagt, de var väldigt välkända i Memphis, men historien jag ska berätta idag utspelar sig inte i Memphis, Tennessee, utan precis över gränsen till grannstaten Arkansas, i en liten ort vid en sjö där både orten och sjön heter Horseshoe Lake. Och när Robert Bogardus Snowden Jr., alltså det var hans pappa som var överste i armén. Det här är hans son då. Och hans fru, Grace Mountcastle, under 1910-talet letar efter en plats att liksom settle down. Så gör de vad jag tror att vi alla gör. Robert hoppar i sitt flygplan och börjar köra runt då tills han får syn på en plats där han känner, här vill jag bo. Så de 1919 så, eller de köper liksom en ja, eller vad de nu gör, tar, I don't know, en stor yta land vid då en här, den här liksom sjön som heter Horseshoe Lake, och bygger ett hus där. Det är nog från början inte ett jättestort hus, men det kommer att växa över tiden. Och 1919 står det klart och de flyttar in i vad som då kommer att kallas för Horseshoe Plantation eller Snowden Plantation, en snart extremt framgångsrik gård där man odlar bomull. Robert och Grace får tre döttrar, Dorothy, Edith och Sarah Day Snowden som är äldst. Hon kallas för Sally. Döttrarna växer upp då vid Horseshoe Lake. Som sagt, det här är ett hus som växer och byggs på allt eftersom och snart är en mansion kan man säga. Super, super tjusigt. Verkligen så här, du vet, colonial style. Alltså ja, exakt så som vi tänker tänka att en liksom, man, liksom en plantation hus på 1920-talet i södern ser ut. Så ser det ut. Och så du vet så här, i sjön är de här liksom långa bryggorna med båthus på. Den stilen.
Ja.
Man förstår. På gott och ont kan man säga. Och en detalj som också kanske berättar lite grann vilken typ av familj det här är som sagt att flickornas pappa Robert hittar den här platsen genom att flyga. Men varje år då så ordnar han också skattjakter i området runt Horseshoe Lake. Inte för typ sina döttrar och deras vänner utan för hans vänner som alla har varsitt flygplan. Så att det är liksom en skattjakt i flygplan.
Wow, ja. Så advanced.
Ja men verkligen, verkligen. Hur som helst, vi ska då rikta in oss på Sally, som sagt, den äldsta dottern. Hon växte upp och blev en rak, stark och rolig kvinna, full av liv, inte direkt rädd för att säga vad hon tycker. Sally var först gift med en man som hette Pete Hughes. Det äktenskapet slutade i skilsmässa och senare träffade hon istället David McKay, en skådespelare från New York. De gifte sig 1952 och bosatte sig också i New York och får där barn. Det är lite oklart hur många, men de får åtminstone två döttrar, Katie och Martha. De här flickorna tillbringar sina somrar med morföräldrarna vid då Horseshoe Lake och att du vet, det var liksom en sån magisk plats för dem att komma till då. Efter att hennes föräldrar dött tar Sally över förvaltningen av familjens fastigheter. Hon är smart och har känsla för affärer. De har liksom byggt hus i det här området. Exakt vad hur, varför de gjorde det från början lite oklart, men de har i alla fall byggt ett gäng olika hus och stugor på den här marken som de vid det här tillfället då åtminstone liksom hyr ut till folk och typ även så här, några att du vet tillhör andra familjemedlemmar, den här familjen har vuxit, du vet det finns kusin sådär. Men Sally har hon, när hennes föräldrar dör så kommer hon på idén att så här, vi delar upp de här många husen mellan oss, de här tre systrarna, så kan alla välja vad de själva vill göra med sina respektive hus. Liksom. Hon, om jag förstår det rätt, har hand om The Plantation House, men, jag tror det, men hon bor inte där och jag är faktiskt inte säker på att någon av dem gör det. Liksom. Och de äger The Horseshoe Plantation tillsammans, ska jag säga också. Men Sally förvaltar det och hyr ut det till lite olika verksamheter. Själv bor hon då i en av stugorna och trots att hennes 70-årsdag kommer och passerar fortsätter Sally sitt jobb med familjens verksamhet kring sjön. 1996 är hon 75 år gammal och änka. Hennes man David dog ett par år tidigare. Men Sally är fortfarande liksom ett riktigt powerhouse till kvinna som typ också verkade som är lite så matriark i den här familjen, känns det som. Den 10 september 96 jobbar Sally med bokföringen för uthyrning av de här husen då. Hennes systerson Lee Baker, son till mellansystern Edith, hjälper henne. Lee och hans familj bor numera i då ett av de här husen på familjens mark. Lee är musiker, han är bluesgitarrist och typ rätt så välkänd i Memphis musikkretsar. Han har spelat sedan han var barn. Lee och hans familj har väldigt nyss varit med om en väldigt traumatisk upplevelse, för deras hus har liksom brunnit ner till grunden och typ alla deras ägodelar med det. Så därför har de nu vid, här, liksom vid den här tiden fått flytta till en annan stuga som tidigare har stått tom då. Och Lee håller fortfarande på med musik, men kanske mer att det verkar som att han har det som ett intresse. Han har något band, de ska typ spela in en skiva, men typ att de har samlat, alltså mer så här, du vet, sparat ihop pengar till det liksom. Och han jobbar då med huset, alltså med familjens förvaltning också. Och bland annat är det han som samlar in hyrorna varje månad, och det är då som sagt vad han har gjort den här morgonen. Han har kört runt mellan hyresgäster och samlat in pengar. Pengar han sen som vanligt tar med sig hem till Sally så hon kan ta hand om böckerna, och sen så åker de tillsammans till banken och sätter in dem. Så verkar deras liksom upplägg vara. Senare samma förmiddag kommer en man körande på en av vägarna runt Horseshoe Lake när han får syn på en röd Toyota som verkar se ut att liksom ha kört in i något, och den har, liksom, den har landat på sidan helt enkelt. Ingen är i bilen, men motorn går och vindrutan är sönder precis framför förarsätet. Det ser helt enkelt ut som att den som har kört har slagit i huvudet i rutan när bilen har krockat typ.
Okay.
Men som sagt, ingen skadad på platsen, och den här mannen som hittar bilen kör till den enda affären som finns i Horseshoe Lake, som är en, liksom ett pyttelitet ställe, det bor typ 300 pers där. Så det finns en affär där, han åker dit och frågar då han som äger affären, vet du vem som äger den här bilen jag precis har sett? Och då säger ägaren, ja, jag tror att det är Sally Snowden med Case bil. Så de åker då hem till henne för att kolla läget, och utanför huset står Lee Bakers bil parkerad, han systersonen. Den är liksom uppbackad så att den täcker dörren in till huset. Alltså den är liksom verkligen så här, det ser konstigt ut, det är nästan som att den står typ, alltså inte på, det är liksom ingen trappa upp till en veranda, men du fattar, den är liksom verkligen parkerad så att man inte kommer ut och inte heller kommer in i huset. Och när de liksom väl lyckas flytta den på något sätt, eller typ knör sig fram eller whatever, men när de kör på dörrhandtaget så är också dörrhandtaget varmt. De förstår helt enkelt att Sallys stuga brinner. Och när brandkåren kommer dit så står då stugan i lågor, men man lyckas ta sig in och börja släcka, och där inne hittar man då två kroppar. När man har fått ut dem ur huset kan man snart identifiera dem som 75 år gamla Sally Snowden McKay och Joseph Lee Baker Jr., 51 år gammal. De har inte dött av liksom branden, utan de har blivit skjutna. Polisen börjar sin utredning och undersöker brottsplatsen och de båda bilarna som då har varit inblandade. Man hittar inga tomhylsor, inget mordvapen och bara ofullständiga fingeravtryck i stugan och på Lees bil. Men på Sallys bil finns det bra fingeravtryck på passagerarsidan och också hårstrån. Och polisen misstänker då att rån är motivet, alltså att någon kände till att det just vid den här dagen fanns mycket pengar i det här huset. Alltså att det var då man samlade in hyrorna typ. Och den teorin stärks också av att det varit inbrott i Lees hus samma morgon. Man tror helt enkelt att det är ett rånmord liksom. Och från hans hus har $500 stulits. Lite oklart om de hittar pengar från hyran i Sallys stuga. Det vet jag faktiskt inte. Men kanske är det helt enkelt så att de här inbrottstjuvarna har gått in i de här husen och kanske inte räknade med att de skulle möta Sally och Lee. Typ så. Det här är som sagt en väldigt liten ort och polisen börjar förhöra de boende, och samtidigt kollar man efter misstänkta på sjukhusen i området. Som sagt såg det ut som att någon har slagit i huvudet under den här krocken och borde alltså ha sökt vård för det. Man hittar inga ledtrådar i sjukvården, men en bonde säger sig ha sett Sallys bil komma körande i hög fart förmiddagen då morden skedde, och i bilen, säger han, satt två svarta tonårspojkar. Och de börjar då förhöra unga svarta män och pojkar i det här området som har någon slags men record, eller vad man ska säga. De har, som har någon slags prickar i registret. Och snart får de upp ögonen för en kille som heter Edric, vars familj hyr ett hus av familjen Snowden. Hans mamma Gladys har också jobbat för Snowden-familjen. Och han och hans syskon har vuxit upp vid Horseshoe Lake och typ lekt med, du vet, Lee Bakers barn och sådär.
Mm.
Han har en villkorlig dom mot sig och polisen tycker att han är superintressant och pressar honom rejält under förhör. De är övertygade om att han är skyldig, men Edric har då ett väldigt starkt alibi, för han har just den här morgonen så har han varit och träffat sin sån parole officer som en del av då hans villkorliga dom, så måste han söka upp honom eller henne med någon slags regelbundenhet. Så han kan inte ha gjort det här, helt enkelt. När polisen pratar med Lee Bakers son Joe droppar han ett annat namn som polisen snart blir intresserad av. Det är Edrics lillebror, 15-åriga Travis Lewis. Och Travis har vid ett tillfälle plockat med sig tv-spel när han har varit i Joe, alltså varit och lekt med Joe Baker, så har han tagit med sig tv-spel därifrån. Och de har typ, alltså du vet, som de har hittat hemma hos honom sen. Mm. Så han har helt enkelt stulit dem. Och det är ju ganska långt ifrån dubbelmord. Men polisen blir ändå liksom intresserad. Travis är erkänd i området som en typ artig och väluppfostrad pojke, lite tillbakadragen möjligtvis. Det har gått bra för honom i skolan, men han verkar typ ha hamnat på glid då, det senaste. Det ser polisen när de kollar i sina register. Alltså du vet, han har ett par run-ins with the loss framförallt. Och bland annat har han försökt casha en check som är utskriven i Sallys namn, typ.
Mm-hmm.
Och det visar också att han alltså har fått problem i skolan. Alltså så mycket problem att han vid tiden för mordet, morden var avstängd från skolan. Så han var alltså inte i skolan den här liksom dagen när de skedde. Polisen tar in Travis, han nekar till allt och klarar 3 stycken lögndetektortest. Men när han misslyckas med det fjärde testet berättar han då något nytt för polisen. Han säger att han och hans kompis Andre bestämt sig för att bryta sig in i Lis och Sallys hus samtidigt. Så de skulle liksom dela upp sig då. Och att han åkte till Lis hus och Andre till Sallys hus. Och sen har Andre kommit till Lis hus och varit så här: det gick jättefel, någonting har hänt, du måste hjälpa mig att hantera den här brottsplatsen, typ.
Mm-hmm.
Så har de hjälpts då med att starta den här elden och sen så har de satt sig i Sallys bil och med Andre vid ratten voltat liksom och typ sprungit genom skogen. Det finns uppgifter, men liksom, ja, det finns uppgifter som styrker Andres inblandning. Alltså du vet, någon säger så här: han berättade det för mig själv att han var inblandad. Någon, du vet, det finns rykten om att han var på sjukhus och hade tagit namn, men det är lite så här. Det finns heller inga tekniska bevis som binder honom till platsen. Det finns däremot tekniska bevis som binder Travis till det här mordet. Man hittar hans fingeravtryck på passagerarsidan av Sallys bil och hans hårstrån i bilens tak.
Okej.
Och vad jag förstår så hittar man ingenting på liksom förarsidan. Men man hittar på passagerarsidan, är där man hittar hans liksom, hans DNA och fingeravtryck. Och efter det här så avskrivs då Andre och åklagaren går vidare med misstankarna mot Travis, som nu är den enda anklagade. Han är som sagt 15 år gammal och åtalas för dubbelmord och inbrott, och han kommer att åtalas som vuxen. Det innebär att det i staten Arkansas finns 2 möjliga utfall vid en fällande dom: livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning och dödsstraff. Och familjen och Travis advokat är liksom oroliga för då vad resultatet av en juryrättegång kan bli. Travis är en svart kille som står åtalad för att ha mördat 2 vita människor i 2 rika vita människor i ett område där juries i princip alltid är övervägande vita. Och man bestämmer sig helt enkelt för att det finns, alltså, att det är bra att undvika en rättegång, helt enkelt. Så Travis erkänner sig skyldig till dubbelmordet och inbrottet, men säger aldrig någonting mer om typ hur det har gått till. Eller så, han säger aldrig det var jag som sköt dem, liksom. Men han erkänner och döms till 28,5 års fängelse för morden på Sally Snowden McKay och Lee Baker och ytterligare 5 för inbrottet. Han ska sitta av minst 70% av sin dom innan han kan få villkorlig frigivning. Åren går och Travis mamma Gladys är alltjämt helt övertygad om att han är oskyldig. Vilket jag inte tänker är kanske så ovanligt när det kommer till mammor, om man får gissa. Hon säger helt enkelt att, så här, han var säker, att hon köper att han var där, men hon tror inte att det är han som har skjutit. Liksom. Och hon är inte helt ensam i den tanken. Och en av dem som är inne på samma spår kommer från Snowden-lägret. Jag ska säga att alla andra från Snowden-familjen håller inte med om det här. Alltså de är helt övertygade om att rätt gärningsperson sitter för brottet. Liksom. Men det finns en person som går emot familjen. Och det är Sallys dotter Martha Carter McKay. Och hon börjar då engagera sig i Travis sak. Det är inte det att hon tror att han är helt oskyldig, men hon tror inte att han har varit ensam, och hon tycker också att han dömdes för hårt givet hans låga ålder. Hon verkar också bara tro väldigt mycket på förlåtelse. Det pratas väldigt mycket om att hon är buddhist, typ så.
Okay.
Martha, hon är en väldigt så liksom, också typ väldigt så framstående del av den här familjen. Hon köper vad som numera då inte kallas för Snowden Plantation eller Horseshoe Plantation, utan för Snowden House i början av 2000-talet. Times they were a changing, kan man säga. Och hon får liksom det här huset att blomstra. Martha är väldigt intresserad av byggnadsvård och restaurering, och har typ tagit, alltså hon har haft den typen av projekt tidigare, att man köper typ en gammal byggnad och restaurerar den. Och nu, jag tänker typ att det här huset kanske är som hennes liksom ändå the number one, om du fattar. Så när hon ger sig på Snowden House gör hon det för att liksom, hon tar verkligen det tillbaka till sin forna glans, kan man säga. Det blir med henne en super eftertraktad lokal för väldigt så tjusiga bröllop. Alltså hittade du, vet, det ligger kvar så här typ så southernbride.com, så är det typ att man kan gå in och läsa om det här då. Den liksom Snowden Plantation, bröllopsstämning under The Magnolias, alltså verkligen så. Men också andra events, ibland hyr hon ute på Airbnb och andra sajter och så. Det är verkligen ett jättefint hus. Och det är en jättevacker plats. Och Martha gör jättemycket liksom bra för den här platsen och för andra i boende. Alltså hon är väldigt, väldigt omtyckt i allmänhet och är ett välkänt ansikte, känd för, du vet, hon är generös och typ en bra person. Hon intervjuas i en lång artikel i Memphis Magazine. Alltså du vet, ett riktigt sånt porträtt av henne.
Mm.
Och i den kallas hon för The Lady of the Lake. Hon vill då liksom skapa någon slags förståelse eller kanske typ ideally förlåtelse kring den här liksom såret med, som är henne, hur hennes mamma och hennes kusin då dog, mördades. Och med det så kommer hon Travis mamma Gladys väldigt nära liksom. Gladys börjar, de bor kvar vid Horseshoe Lake, och Gladys börjar jobba för Martha. Martha försöker typ öppna utredningen av hennes mammas och Lees mord igen, och du vet så här, anställer typ privatdetektiver som ska utreda det här, men det leder ingenstans, och till slut bestämmer hon sig för att ta kontakt med Travis i fängelse. Han är vid det här laget en vuxen man som levt, alltså majoriteten av sitt liv i fängelse.
Så sjukt.
De börjar brevväxla, och hon pushar väldigt mycket för att han ska få villkorlig frigivning. Och återigen, det här är ingenting som resten av familjen håller med. De tycker inte att det alls är en bra idé, liksom. 2016 är Travis 36 år gammal. Det är första gången han är up for parole, och Martha är den enda i familjen som vill då att han ska släppas. Hon tror inte att det var han som sköt. Hon menar att han känner skuld för inbrotten och det som hände sen, och att han förtjänar en andra chans. Men familjemedlemmarna känner typ så här, han har aldrig varit riktigt ärlig med vad som hände. Så att så här, det här känns inte som att han alls, du vet, uttrycker den ångern eller du vet så. För dem känns det skitjobbigt, helt enkelt. De som beslutar det här beslutet håller med om att han inte ska släppas. Så hans ansökan då får avslag. Men 2 år senare, 2018, är det dags igen. Och då går Gladys, alltså Travis mamma, och Martha, Sallys dotter, dit tillsammans. Och den här gången godkänns ansökan och Travis Lewis får villkorlig frigivning.
Mm.
Och delar av Travis familj tycker att han borde flytta och starta nytt på någon annanstans, men så kommer det inte att bli, utan Travis håller sig i området, inte nog med det. Han börjar jobba med Martha. Hon anställer honom som vaktmästare på Snowden House, vilket ju som sagt är fruktansvärt för hennes familjemedlemmar, och dessutom så är de oroliga för Marthas säkerhet, och de tycker typ att den här, alltså att hon har den här relationen till honom, tycker de är, alltså de är oroliga för henne helt enkelt.
Mm.
Men Martha argumenterar emot och det verkar flyta på bra. Travis jobbar sida vid sida med Martha och med sin mamma Gladys. Men så händer något nytt, alldeles fruktansvärt, familjen Snowden. För tidigt på morgonen, den 25 mars 2020, kommer ett larm från Snowden House till polisen. De kommer dit och inser då att bakdörren är öppen, och när de går in hör de steg från ovanvåningen och ser också snart en man hoppa från ett fönster på övervåningen och börja springa i riktning mot Horseshoe Lake. Poliserna följer efter, men mannen har liksom för stort försprång. När han kommer ner till Snowden House brygga, eller till sjön i alla fall, så rusar han ut och dyker helt enkelt ner i vattnet, och sen är han försvunnen. Polisen återvänder till huset och börjar då söka igenom det, och på övervåningen hittar de snart Marthas livlösa kropp under en hög med filtar och tyg. I närheten ligger en säck full av värdesaker, och där hittar man också mordvapnet. En kniv som då används för att mörda Martha, och runt om i huset ligger högar med kläder och andra textiler som verkar vara dränkta i någon slags, liksom, någon slags lättantändlig vätska typ.
Okay.
Någon slags bränsle typ. Och samtidigt som man jobbar på brottsplatsen tar man in ekolod och söker igenom sjön efter den här då försvunna mannen, eller spår efter honom. Och snart hittar man honom. Han är död, han har drunknat i Horseshoe Lake. Och när han identifieras är det med chockartat resultat. För mannen som mördat Martha och kastat sig ner i sjön är samma man som mördade hennes mamma 24 år tidigare. Det är Travis Lewis.
Men gud.
Och i hans kropp hittas spår av kokain, metamfetamin och även marijuana. Och när man typ utreder den här relationen så visar det sig att en tid innan det här mordet har Travis fått sparken från sitt jobb som vaktmästare på Snowden House. Martha sålde en av husets kristallkronor för $10,000, och Travis såg var hon la pengarna, och sen var pengarna borta typ. Hon var övertygad om att det var han som hade tagit dem och sparkade honom helt enkelt. Och uppenbarligen kommer man aldrig få veta exakt vad som hände den kvällen eller den förmiddagen när i Marthas mammas Sallys stuga, när hon och Marthas kusin Lee sköts. Men polisen kan liksom inte låta bli att dra paralleller från den brottsplatsen till den här brottsplatsen, där man uppenbarligen har preparerat för att typ starta en eld liksom.
Mm.
Och sen har ju Travis hela tiden sagt att han har varit med och hanterat den brottsplatsen å andra sidan. Men så här, exakt vad som hände vid de här morden kommer ju liksom aldrig att bli klart helt enkelt. Och man menar ju då att det här liksom ihopsamlandet av värdesaker, att det stod en påse med värdesaker i närheten av kroppen, också då är en indikation på att också det här mordet var, alltså hade rån som motiv liksom.
Mm.
Och
gud vad hemskt för hennes familj.
Nej, jag vet, det är så fruktansvärt. Och det är också typ så här, det är ju ett fall som typ kräver att man har så många saker i huvudet samtidigt. Alltså du vet, när man lyssnar på amerikanska poddar som EU är också så himla amerikanska, de bara, this is why you never give anyone a second chance typ. Och man bara, fast det kan inte heller vara liksom
såklart
hur man pratar om det. Men det här är alltså, det är så jävla sorgligt att den här liksom,
ja, fruktansvärt,
otroliga kvinnan ändå så här verkligen engagerade sig i hans fall, och det här är vad utfallet blev liksom.
Ja.
Och hans mamma Gladys har du vet varit så här, jag såg en intervju med henne, att hon bara, jag förlorade typ en riktigt nära vän och en son samma dag liksom. Alltså hon har verkligen haft så här superstarka relationer med Martha också liksom. Det här huset, det såldes samma år som Martha dog. Som sagt, det var hon som var ensam ägare då. Och de nya ägarna rev då Snowden House och byggde upp ett nytt, en ny mansion vid Horseshoe Lake. Och familjen Snowden finns liksom i allra högsta grad kvar i det här området, även om deras hus inte gör det. Och jag har sett ett avsnitt av People Magazine Investigate som heter A Crimson End, och där är verkligen både Gladys och Edric då, Travis bror som initialt misstänktes för mordet, de är med, och också typ så här familjemedlemmar till Sally och Martha är också med, så där är liksom båda sidorna med. Och det är ju något intressant med typ att det här också bara utspelar sig på den minsta lilla geografiska platsen. Som sagt, det bor 300 pers där. Liksom.
Ja, så sjukt.
Jag har lyssnat på poddarna Southern Fried True Crime och Murderous Minors. Som det här fallet kallas ibland för The Snowden Murders, ibland för The Horseshoe Lake Murders. Jag har läst artiklar på peoplemagazine.com, på NBC, tidningen The Commercial Appeal. Jag har läst artikeln Lady of the Lake om Martha McKay och om Snowden House historia och hennes starka relation till och kärlek för det på Memphis Magazine. Och sen så har jag bara varit runt och försökt förstå vart saker och ting ligger som vanligt. Lista ut Google någonting Maps. På Wikipedia och Google Maps. Du vet, de klassiska.
Love it.
Så det här var då
Gud, vad hemskt.
De här liksom fruktansvärda historierna om morden på Sally Snowden McKay, Lee Baker och Martha McKay, eller det här liksom att tre stycken familjemedlemmar mördades av samma man med 24 års mellanrum. Sjukt. Det är också det att han har tillbringat hela sitt jävla liv i fängelse. Typ.
Ja,
det var det.
Tack som jag Karin, hade att... tack alla som har lyssnat.
Tack till alla som har lyssnat, och vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er tills dess. Hej då!
Hej då!
En del av